Marit och Johanna, kan ni föreställa er att ni skulle kunna svepas mer av en sekt?
Jag har nog svårt att tro det. Jag har alltid lite problem när folk blir så där i extas eller trans eller så här väldigt karismatiska ledare. Då vill jag vända på klacken. Men skulle vi säga att jag skulle leva eller ha levt för 100 år sedan i ett litet samfund långt ute på landet och en massa människor skulle gå med i någon sån här sekt eller kult och tycka att det här är fantastiskt, det här är det rätta. Så kan det ju nog hända att jag också skulle gå med eller svepas med bara för att jag skulle vilja vara en del av den där gemenskapen.
Ja, jag tror nog också att det där den kollektiva tryggheten och gemenskapen är en jättestor faktor. Och jag är nog benägen att hålla med Johanna där att jag har svårt att tro att jag skulle svepas med. Å andra sidan ska man aldrig säga aldrig. Jag tänker att omständigheterna skulle vara de rätt tidpunkt, att man ska vara i ett visst skede i sitt liv eller någonting sånt, så kan jag nog tänka mig att man skulle kunna gå med i någon sån här kollektiv hormos, som det heter på finska, att någon sån här kollektivt extas med en stark ledare som vet exakt vad han vill och visar vägen framåt.
Tänk vad skönt det skulle vara, allt skulle fixa sig så där bara. Nåja, men välkomna till Kulturpodden där vi ska tala om Jon Blåheds film Rörelser som skildrar den så kallade Korpela-rörelsen som var aktuell i Tornedalen på 1930-talet. Och vi ska ju förstås då tala om filmen i sig, men vi ska också fundera på vilken funktion det här språket i sig fyller i den filmen. För här talar man då både meänkieli och så fungerar ju också det här religiösa språket på sätt och vis som en maktfaktor i den. Och vi, det är den här gången Marit Lindqvist, Johanna Grönqvist och jag själv, Silja Sahlgren Fodstad. Och jag tänkte att du, Johanna, skulle kunna inleda med att etablera filmen, handlingen, vad handlar det om?
Ja, vi befinner oss i Tornedalen och som du sa är det slutet av 1930-talet. Och personerna som vi följer i filmen, de är en grupp lästadianer som har bildat en sån här helt egen rörelse som de då är inspirerade av en sån här Toivo Korpela. Men den här Korpela han lämnar ganska snart i filmen de här människorna och reser tillbaka till Finland av olika orsaker. Och sen handlar det om de här människorna i Tornedalen som då själva upplever att de är utvalda att börja predika. Och de äggar upp varandra till extas. De ser syner om att en kristallark ska hämta dem till Palestina och det som tidigare har varit synd är plötsligt tillåtet. Och huvudpersonen i den här filmen är Rakel som är en djupt troende kvinna. Hon är också lärarinna i byn och hon är gift med Theodor som är just en av de här som ser sig utvald av Gud att predika och leda den här rörelsen eller sekten. Men ju vildare det blir, desto mer skeptisk blir Rakel och funderar då att är det här verkligen Guds vilja?
Här har vi nu flera gånger nämnt det här namnet Korpela. Mm. Och jag tänkte att det kanske inte är så där jättevälkänt för den stora allmänheten vad det här hänvisar till. Så att, vad kan man säga sig rent faktamässigt om den här rörelsen som då alltså kommer att kallas för Korpela-rörelsen?
Ja, no, du var inne på det Johanna här. Alltså den här mannen, han hette Toivo Korpela och han föddes alltså 1900 i en by som heter Ähtäri utanför Vasa i Österbotten. Och så blev han ganska snabbt en sån här ganska central gestalt inom den lästadianska rörelsen. Han reste runt och predikade och han åkte sen också över till Sverige just och predikade i små byar i Tornedalen. Sen hamnade han i konflikt med de här ledande lästadianerna. Och han reste sen tillbaka till Finland där, var det 34 eller någonting. Och då lämnade han Tornedalen och tornedalingarna i ett slags vakuum och tomrum. För de upplevde då att han hade gett dem någon form av mening i tillvaron där. Och de försökte då hitta tillbaka till det här. Och sen var det framförallt två män som tog tag i det här och blev ett slags förgrundsgestalter. Och under deras ledning så blev den här rörelsen någonting annat. Man kan säga att den radikaliserades. Och de här männen såg sig själva som någon slags Guds sändebud på jorden. Och så samlade de omkring sig ganska fort ett gäng. Bland annat där var en kvinna då, som du var inne på Johanna då, som såg syner och som bland annat såg framför sig då att den här kristallarken från himlen ska landa på sjön Luossajärvi nära Kiruna och hämta då 666 rätt trogna människor och föra dem till Palestina. Och så i filmen också ser man hur de står där en marsmorgon ute på den här frusna sjön och väntar febrilt på att den här arken ska landa. Nå, den landar ju inte förstås, och det här måste man ju tolka på något sätt för sig själv och förklara att varför hände inte det här. Så sen de här två männen, så småningom så förklarar de med att den här arken hade någon form av, att det var mer en symbolisk mening. Att i själva verket så representerar arken ordet och Kristus. Och det hade ju redan landat på jorden så att säga. Och sen som du också var inne på Johanna, det här med att från att allt det som var förbjudet blev plötsligt tillåtet. Det tycker jag är lite intressant, alltså det här med att det var förbjudet att dansa, man fick inte spela kort, man fick inte dricka sprit, man fick inte ha några sådana sexuella relationer, absolut inte utanför hemmets härd så att säga. Men plötsligt var allt det här tillåtet och att det var ett sätt att uppfylla Guds vilja. Och så här, och på de här samlingarna så drack man alkohol och man dansade vals och polska och schottis och spelade dragspel och man hade grammofonen på och man kunde lyssna på radio och så här. Och just den här fria sexualiteten blev kanske någonting som man förknippar Korpela-rörelsen med idag. Men det måste man ju säga att själva Toivo Korpela, han tog väldigt tidigt avstånd från den här nya radikaliserade rörelsen. Vilket var lite intressant efter att den där fortfarande bär hans namn, så att säga, att man talar om Korpela-rörelsen.
Man kan ju tänka sig att det här just med de här sexuella utsvävningarna, det känns ju som att i filmen också så går det i olika faser, den här utvecklingen i den här rörelsen. Men det måste ju också vara en bidragande orsak till varför den har blivit så, att det finns så mycket skam kring det, att man inte har talat om den.
Mm. Det har väl nästan varit lite av ett tabu, har jag förstått, just i Tornedalen. Och den här filmen är ju också inspirerad av Bengt Pohjanens roman Dagning röd. Och det är ju lite intressant att när den sattes upp som en pjäs i början på 90-talet så blev Norrbottensteatern bombhotad just innan premiären. För att det tydligen då fanns väldigt starka känslor fortfarande kring det här. Och när jag träffade Jon Blåhed, regissören och manusförfattaren, så frågade jag just honom om det här, varför den här rörelsen har väckt så starka känslor i Tornedalen.
Nej, men det är någon skam som har levt kvar i Tornedalen med de som har varit kopplade till den här sekten. Men det är väl någonting som, ja, det finns fortfarande säkert de som tycker att man inte borde prata om det här längre. Men nu känns det mer och mer att nu har det gått så pass lång tid och att de som lever nu kanske är mer intresserade av att veta mer och förstå och äga sin egen historia. Så har jag upplevt det i alla fall under arbetet.
Det här med att äga sin egen historia, så det handlar ju både då liksom om den här, just kanske en slags förklaring till hur det kom sig att de här människorna anslöt sig till det här. För jag tycker att filmen jättefint lyfter fram det här att det uppstår ju inte i ett vakuum, utan att det är någon slags svar på fattigdom och utsatthet.
Jag tänkte också på det här när du var inne på Bengt Pohjanen, för jag antingen läste eller hörde en intervju med honom där han också förklarade på något sätt det här med att den här tiden, alltså 1930-talet, var en så bra grogrund just i Tornedalen för de här väckelserörelserna. Alltså att dels så kände folk sig ganska underlägsna och förtryckta, alltså rent språkligt. Man befann sig mitt emellan på ett sätt, man var inte riktigt svenskar, man var inte finnar, man var sitt eget folk så att säga, och samtidigt ganska undertryckta. Kulturellt var man också utsatta, och inte minst religiöst. Det var en turbulent tid också mellan två världskrig. Jag menar 30-talet, då hörde man redan på kriget, andra världskriget började nalka sig så småningom. Det var en ganska stark arbetarrörelse i de här trakterna, och sen då religiösa rörelser, laestadianismen var väldigt stark här. Så att det var många som slogs om själarna så att säga. Man befann sig i en väldigt stark brytningstid här.
Sen tänker jag också det här just att när man säger att man vill äga sin historia, det kan man förstå att man vill göra idag. Och ett på något sätt led i det här är ju också att det här är den första filmen som görs helt på meänkieli. Och det kan man väl anta att har en stor funktion för filmen, hur man uppfattar den, hur man ser den, eller vad säger ni?
Jag tycker ju att det att man får höra sitt språk på vita duken eller i tv, så det är ju helt superviktigt. Och speciellt att så ännu i en fiktionsform, så att säga. Det är viktigt att få nyheter också på sitt modersmål och information och så vidare. Men en kultur byggs ju så starkt upp via ett språk, ditt språk. Och sen ditt modersmål slår ju an helt andra och djupa strängar i en. Och när du då sen får se en film som den här till exempel, som då dessutom utspelar sig i Tornedalen och som handlar om någonting som har hänt där, och det sker på meänkieli. Så det är ju klart att det får en... Det blir liksom jättestarkt. Och jag tänkte här också på den här filmen Jevida som kom för 2 år sedan, som var den första skoltsamiska filmen och som handlar om den här tvångsassimileringen av samerna. Och hur de också tvingades då lämna sitt modersmål för att istället lära sig finska. Och hur det säkert också var en sån här, på ett sätt, viktig film för de som talar det språket att få den berättelsen. Plus att det, som jag tyckte för mig själv när jag såg den, att det också blir en starkare upplevelse just för att det är på det språket som det skedde. Alltså det språket som de här människorna talar då på riktigt. Trots att jag då inte kan skoltsamiska. Meänkieli kan man lite. Det är liksom lättare att förstå om man kan både svenska och finska. Men jag har också tänkt på Irland, där det ju har kommit nu på senare år flera filmer på iriska. Och hur de har slagit an, de har fått ett stort genombrott. Sådana som Kneecap eller The Quiet Girl. Att det just sker på iriska har varit superviktigt.
Samtidigt kan jag tycka det är lite intressant då att alla skådespelare i de stora bärande rollerna nu då i rörelserfilmen är från Finland. Och de talar ju inte meänkieli normalt. Så när jag satt och såg på filmen så tänkte jag att skulle det inte ha funnits någon som talar meänkieli på riktigt, så att säga. För de här har ju då varit tvungna att lära sig de här replikerna utan till på meänkieli. Fast jag kan tänka mig att det kanske ändå är lättare om man har finskan att sen då tala meänkieli. Men ändå så kändes det kanske, det var någonting där som jag fastnade för. Att den ändå är lite något av en importvara.
Den är inte ändå på riksvenska, alltså det är inte riksvenska skådespelare, utan man har ändå valt då finlandssvenska skådespelare för de här rollerna. Jag tänkte vi måste också i sammanhanget nog nämna kanske Klaus Härös Elina som om jag inte fanns, som ju också anknyter till den här frågan, även om där talar man inte bara meänkieli, att där är det ju en skillnad i det, men tematiken fanns med där på ett hörn. Men det är lite intressant att det här just med att filmen då är på meänkieli och sen då är aktuell både i Sverige och i Finland, gör att den har 3 olika titlar. Att på meänkieli så heter den Likheita, på svenska Rörelser och på finska Valitut, vilket är något helt annat. Och jag funderar, reagerar ni på det här, att ger det inte lite olika ingångar i filmen om den heter Rörelser eller Valitut?
Jo, det gör det. Men det stör inte mig så mycket eftersom jag förstår alla de här 3 titlarna. De kan tala till mig. Alltså Valit ut de utvalda tycker jag är en väldigt fin titel. Sen tycker jag igen att Rörelser är en mycket dålig titel. Och första gången jag hörde det så tänkte jag att man kan inte ge en sån filmtitel. För du förstår ju inte, är det liksom handrörelser? Vad är det för rörelser det är frågan om? Sen när jag såg filmen så förstår jag ju vad det syftar på, att det finns många olika typer av rörelser. Alltså helt det här med att ägga sig i extas och det här likotoxia som finns inom lestadianismen. Alltså att man försätter sig i trans och äggar upp varandra. Men sen också den här rörelsen som finns i filmen, liksom just hur det, vi ser den här älven som flyter genom landskapet som... Där de också, de här eleverna i skolan, får lära sig älven flyter långsamt, ska de upprepa då på svenska för att lära sig det här svenska språket. Och så jo, nu när jag har sett filmen förstår jag Rörelser-titeln bättre.
Jag hade också svårt för titeln. Jag tyckte i och för sig också Valitut, så var jag först så där när jag såg den, tyckte jag också att den kändes lite så där stympad, men de utvalda ändå på något sätt har mera styrka i sig som text och säger ju kanske också någonting om den där självbilden, vad det är som på något sätt slår an hos människor, att man känner sig utvald. Men jag funderar just att det här liksom, det konkreta språket man talar är en sak, och språk är ju alltid en maktfaktor, och just den här relationen mellan meänkieli och det dominerande språket i landet i övrigt, där finns det ju helt tydligt en sån här hierarki, men sen finns det där religiösa språket sen ytterligare här som en faktor.
Ja, det är lite intressant. De här männen då som anser sig vara utvalda, de är ju utvalda av en anledning, upplever ju dem. För de har ju då i en dröm sett syner i varje fall. För en av de här utvalda, han har ju efter att Toivo Korpela har lämnat församlingen så att säga, så har han ju verkligen gått in för att läsa Bibeln och blir väldigt bibeltrogen, tar den väldigt bokstavligt. Och sen då plötsligt när det står klart att det kommer en ny finsk bibelöversättning som ska tas i bruk då januari 1934, så blir det något av en händelse. Och vi ska då betänka alltså att 95% av befolkningen var finskspråkig eller i Pajala kommun då. Och den här nyöversättningen så skapar ju problem för att, i synnerhet för bokstavstroende då, för att varje ordalydelse är ju central. Och då börjar man ju fundera på att varför behöver vi en nyöversättning? Vi har ju redan en som är så att säga den riktiga översättningen. Och de anser då att den här översättningen är, som det heter, förödelsens styggelse, som nämns i Daniels bok i Gamla testamentet. Så de har väldigt svårt att komma till rätta med det här. Och samtidigt så blir det ju då så att de ser sig själva då som de här Guds sändebud på jorden och tar sig rätten att tolka Bibelns ord för sina egna syften. Och då blir det ju just det här att man tolkar vissa ord och betydelser i Bibeln. Till exempel när de talar om att man ska gå och äta. Mm. Så läser de ju det som att man ska gå och ha sex. Mm. Och att det är fritt fram då att ta vilken kvinna, könsmogen kvinna som helst och gå och ha sex med henne, antingen för öppen ridå eller sen i sängkammaren. Och det här är någonting någonting som är helt naturligt för dem alltså. Så att just det här tolkningsföreträdet, hur man läser saker och ting och vilka symboler man lägger vikt vid, är väldigt centralt här.
Det finns ju en sån ganska stark scen i filmen när det är ju också då i extas börjar riva ut sidorna ur Bibeln och trampar på de här papprarna på golvet för att de är då så arga på den här nya översättningen. Men sen tänkte jag, nu har vi pratat om religiösa språket och meänkieli, men jag tänkte på bildspråket i den här filmen som jag tycker är så otroligt fint. Här är ju Mimmo Hildén heter fotografen och i samarbete med Jon Blåhed så tycker jag att de har skapat sådana helt fantastiska bilder. Just också det här sådana vida öppna landskap och sen de här små människorna som står där på isen och väntar på kristallarken eller som stockar i den här älven eller som tvättar byke. Och jag fick på något sätt den blev för mig väldigt stark, den här bilden av det här vida landskapet och sen de här människorna som blir på något sätt så trångsynta och som börjar tolka Bibeln väldigt snävt och att det blir en snygg kontrast mellan de här två i filmen.
Jag tänker också på den här Ruth då, som är den som står för det sunda förnuftet på något sätt i den här berättelsen, som är hon som tvivlar på att Theodor och de här andra kommer med någon form av sanning och nytolkning. Så det är ut i älven hon går då när hon försöker lätta sitt hjärta. Där finns en scen bland annat där hon går och så citerar hon ur Matteus evangeliet. Det är ett evangelium som är väldigt central i den här filmen också. Hon då, det här citatet som att gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet och många är de som går fram på den. Sen slutar det citatet, om jag minns rätt, i filmen där, men det fortsätter ju. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och få är de som finner den. Tagen är där till vara för falska profeter som kommer till eder i fårakläder, men invärtes är och glupande ulvar. Mm. Det tog jag alltså medvetet 1917 års svenska upplaga här. Mm. Så att här finns också de här underförstådda budskapen. Den här texten som ligger här och pyr under ytan hela tiden.
Sen tycker jag också när man talar, jag hakar gärna på när du Johanna talar om det här bildspråket. För jag tycker att även om vi talar om språket så är det ju jättemycket också som är det där underförstådda, det som inte sägs, ja, utan det man förstår. Och just att Rakels relation till tron, man har ju en känsla av att den är jättegenuin, men den är jättelågmäld. Och att det på något sätt är den där introverta studien som känns så hemskt mycket mer äkta än när det blir storvulet och ganska aggressivt. Alltså det är så otroligt aggressivt hela tiden, det här budskapet som man hamrar in från de här männens sida.
Ja, det är ju också då när de hoppar omkring där i den här salen och skriker allt möjligt från Babylon in Porto helvetin då, att Babylons kökar som man talar om, eller att man går och ser efter tecken i folks ansikten för att om de är besatt av djävulen till exempel, och om man då plötsligt är en av dem som då anses vara besatta, så då ska man hoppa sig fri från den här förbannelsen och ropa satanan, perkelet, helvetin. Så att det blir ju ett så väldigt explicit uttryck, så att säga.
Jo, men det är också det som gör, alltså det är så intressant, för att jag tycker det finns ganska mycket filmer som handlar om karismatiska ledare. Det är ofta det är ofta ingången när man ska följa någon sån här rörelse, att det finns den där som trollbindar, och det finns det ju inte riktigt här, utan det är mer den där kollektiva rörelsen som blir poängen. Och jag funderar liksom det här just med att förstå hur människor blir så här. Jag menar just att man hoppar upp och ner. Det ser ju fullständigt vansinnigt ut, mycket av det här de gör. Och ändå så tycker jag att Blåhed har lyckats skapa just den där ingången i att du får det underbyggt för dig på ett sätt som gör att okej, som vi var inne på i början, att kanske vi nu inte, om man frågar att skulle du gå med i en sekt, så kanske inte svarar genast jo. Men sen när man har de där omständigheterna så blir det mera klart.
Jo, jag tänkte också på det här, för den här Toivo Korpela där i början, han är ju framställs ju inte som särdeles karismatisk. Han är ju mer en sån där ganska blek söndagsskolpojke. Och sen den här Theodor som är den som fångar upp den här manteln. Så han verkar ju nästan mer manisk än charmig. Eller, jag menar, jag börjar fundera på att vad har han för hållhake på de här människorna? Varför ger de sig in i det här? Vad upplever de att de får ut av det riktigt? Och också de här kvinnorna som villigt följer honom i hans sexuella eskapader, så att säga. Att vad är det då? Vad fängslas de av där?
Jag har också svårt att förstå det, men när jag såg filmen så funderar jag att är det just kanske det språket som gör att ni känner sig närmare de här människorna? För det pratas ju om det här att just Theodor inte tycker om att gå till kyrkan, för där står prästen i predikstolen och han upplever att prästen ser ner på oss, han nedvärderar oss, medan sen när de har sin egen rörelse så då är de liksom, då står de är ju inne i någon stuga och de står alla på samma, de är jämställda på ett sätt, att kanske det finns någonting där då som gör att de rycks med, och sen kanske också att någon kommer med svar och kommer med ett hopp och vill ge någon mening i det där arma livet som de har där i den där fattigdomen, att snart kanske det nog blir bättre.
Jag tycker det finns ju explicit, säger han ju, att den där tron ska på något sätt fylla det där slitet med mening. Att man har ju många gånger en känsla av att han är mera på något sätt någon sån här arbetarrörelsens representant än nödvändigtvis det religiösa livets representant, att det är det som driver honom. Det som jag däremot kan känna att det är lite sådär, hon är ändå en lärd kvinna, hon är lärarinna, alltså den här Rakel. Att där är någonting i det där som känns att hur kan hon falla till föga för det här? Samtidigt som man har känsla av att det är ju också en del av poängen, att hos henne så vaknar liksom den där insikten och den här protesten långsamt.
Jag träffar Jessica Grabowski som spelar Rakel, och hon pratar just om det, att det är det som gjorde den här rollen så intressant, är att det är en lärarinna som samtidigt också är djupt troende och som sen upplever att allting som hon tror på börjar falla samman.
Ja, det är jättemånga som frågar mig, men varför skilde hon sig inte? Varför stack hon inte? Men det liksom, vi ska komma ihåg att det är 30-tal, det är landsbygd och det är det där lästadianska. Och då är mannen ändå alltid familjens huvud, eller vad man heter, herre. Liksom, att du ifrågasätter inte. Du ifrågasätter inte heller Guds vilja. Du ifrågasätter inte egentligen så många saker. Och sen, utan att nu säga kanske mycket om filmen eller vad som händer, men sen tänker jag ändå att för att hon ändå har haft vetenskapen, så sen ifrågasätts lite också liksom den här vetenskapen för hennes del. Och det är då det blir svårt för henne, för det, allt det hon har trott på så börjar krakulera.
Jag tycker att vi kan haka fast på det här med tro, för jag tycker att det som är intressant är hur otroligt svårt, vi har talat om det någon gång tidigare i Kulturpodden också, det här hur svårt det är att skildra tro. Att det är så mycket lättare att ha den ingången just när tro blir något destruktivt och det slår över och det blir extremt på något sätt. Varför är det så otroligt svårt att närma sig tro mer ur en lugn infallsvinkel?
no, om man behöver drama så är det ju alltid bra om det blir på något sätt någon vild sekt eller att det blir maktmissbruk eller andligt våld, för det är ju, då har du ett drama som du kan bygga vidare på. Men jag tycker här i den här filmen att Jessica Grabowski väldigt skickligt skildrar just det här tvivlet och hur hon blir allt mer skeptisk och hur hon gör det med så jättesmå medel. Alltså det, man ser det i hennes ögon när hon börjar titta sig omkring eller att hur hon drar ihop munnen, men man kan tidigt ana att hon börjar tvivla. Men sen just också det att hon tvivlar på sig själv, vilket gör det att hon blir en väldigt fascinerande person att följa i den här filmen.
Jag tycker att det som är spännande är faktiskt nu att det finns på arenan flera nu sådana här dokumentärer som skildrar alltså tron och sånt som närmar sig det här temat, men i dagens perspektiv, för det blir ju så lätt så här att vi nu faller tillbaka att jo, men på 30-talet förstod man att det var så här, eller i en oskolad trakt, eller när man är utsatt och söker efter svar. Dels så finns det på arenan en nu just nominerad dokumentär som heter Shadowland, som handlar om människor som har sökt sig till Pyrenéerna, en ort där, för att söka mening via alla möjliga okulta saker som man ägnar sig åt. Helt fascinerande i sig. Men så finns det också en inhemsk sån här dramaserie som handlar om lästadianer och som handlar om de här stora sommarsamlingarna där vi då får följa alltså unga människor som är riktigt unga och lever i dagens samhälle och hur de förhåller sig till sin tro. Det tyckte jag åtminstone var jättefascinerande att höra.
Mm. Det är en sån här fyradelad dokumentärserie som heter Soviksett, som just på ett... Jag börjar så där fundera att hur har man valt ut de här ungdomarna, men de är väldigt öppna och de är väldigt bra på att formulera sig kring sin tro, och det var intressant att följa den här serien.
Och där tycker jag igen att det fanns just det här att man förstår de här människorna på 1930-talet, just det här som du Johanna alldeles i början sa, det här med att man söker en gemenskap. Att det är mycket det där kollektiva. Mm. Och det har man en känsla av att det är ju samma sak i dagens läge. Att det här att det finns det här att automatiskt människor som på något sätt omfattar samma grundtes som du själv och så får du en egen gemenskap kring det är jättedrivande. Om man kan ju tänka sig sådär i en vidare bemärkelse så lever vi ju verkligen i en tid där man söker sina gemenskaper för att många saker känns så hotfulla.
Mm.
Och tycker ni att det finns liksom grogrund idag då för en motsvarighet till det här?
Ja, det finns det absolut, och jag tänker också på då namnet Theodor som han har här i filmen, som betyder Guds gåva. Och jag tror att idag så är det många som tycker att man lever i en väldigt orolig tid och osäker tid och söker efter någon form av mening och syfte med livet, att någonting ska betyda, saker och ting ska betyda någonting. Och man kanske söker efter en gudomlig handledning helt enkelt i sitt liv. Och den här Korpela-rörelsen, Så det var ju en sån här, vad man kallar för en kristen millenaristisk rörelse. Och det här med millenarism är en slags religiös, eller det kan vara en religiös, det kan vara en politisk grupp eller en social rörelse. Och deras tro på att det kommer att komma en fundamental omvandling av ett samhälle, och efter det så kommer allting att förändras. Alltså man tror på en radikal förändring i ett samhälle efter en stor katastrof till exempel, eller någon händelse som kommer att förändra allt. Och den här kristna millennialismen så är en del av en sån bredare form av apokalyptisk förväntan, alltså att man inväntar den andra ankomsten, alltså att Jesus ska återvända till jorden, och då kommer det att upprättas ett Guds rike på jorden, alltså det här tusenårsrike. Och de som, i de flesta av de här tusenåriga grupperna, så hävdar man att det här nuvarande samhället och dess härskare är korrupta. Samhället är orättvist eller fel på olika sätt, och att snart så kommer den här mäktiga kraften att förstöra eller förvandla den här världen, och så kommer det att återuppstå en annan värld. Och det här ser jag nog som krafter som finns i rörelse också idag. Alltså att man på olika sätt kan tolka det här med att man efterlyser de här gudomliga ledarna och handledningen som ska ställa allt till rätta på olika sätt och upprätta ett nytt paradis på jorden.
Nå, där kan man väl också säga att just i en sån drivkraften i en sån rörelse är ju just någon slags hopp om att det ska komma någonting annat, någonting som ska bli bättre. Och då funderar jag om vi återknyter till filmen Rörelser. Tyckte ni att det var en film som mera spelar på det här med ångesten och det instängda i den här sekten, eller är det en film som erbjuder hopp?
Jag tycker ju nog att det här är en film som slutar med ett hopp. Utan att avslöja hur det går så finns det ju en rörelse i handlingen här. Det sker en förskjutning och på slutet så upplever jag att det har skett en förskjutning till det positiva.
Jo, jag håller med Johanna där. Jag upplever nog också att just den här Rakel, att hon verkligen tar tag i sitt liv och ser framåt och att man försöker att inte blicka så mycket bakåt. Det finns också en framtid efter den här Korpela-rörelsen så att säga.